Juka. Juka, är det inte Juka, undrar jag, medan jag tittade på den mustaschprydda mannen vars gula mustasch hängde på överläppen. Han stod bakom baren i föreningens lokal på vars dörr det stod att den var bosnisk. In i salen i det vänstra hörnet hörde jag röster, konversationer, ett välbekant oväsen av kortspel på bordet. Jag hörde, men jag såg inte, för baren skymde den delen av salen. De som hörs vill samtidigt vara dolda. Tröttheten efter en lång resa, doften av cevap cici, fotnot bosnisk kötträtt, slut fotnot, samt modersmålet fick till och med mig att vekna. Jag såg tidningar upphängda på väggen bredvid baren med några få meningar och flera färgbilder på. Det var ramadan, folk hade kommit samman och fotografen hade antecknat något och lagt till under bilderna. Just det fick mig att stiga upp och närma mig tidningarna för att läsa. Jag såg ett foto på mannen i baren, en bild på honom med mikrofon i handen. Under fotot står det: ordföranden hälsar de närvarande välkomna och önskar en glad helgdag. Det stod inte vad ordföranden hette, men jag förstod att han var ordförande i alla fall. Jag gick tillbaka till bordet där jag väntade på mina cevap cici och jag började minnas min juka som denne påminde mig om. Under somrarna och när jag var lite äldre, även under vintrarna, åkte jag alltid från staden till en by för att besöka min morbror. Där upplevde jag det som stadsbarnen endast kunde drömma om, idyllen i en by. Gamla trähus utan el med endast en eldstad. Vakta får, plocka körsbär, klippa gräs, äta ugnsbakad pita, lyssna på morbrors berättelser om gamla kriget och striderna i Ryssland. När jag blev lite äldre hade jag även ett dragspel med mig till byn och spelade. Tjejerna dansade och sjöng och alla killar ville umgås med mig. Så träffade jag en spelkväll även honom, Juka. Han var inte mycket äldre men ovanligt i sitt talesätt, uppförande, utseende. Nästan alla tänder hade ramlat ut och de tomma luckorna gömde han under sin mustasch. Han rökte allt vad han hittade, men mest risig tobak som gjorde hans mustasch gul. Hans skämt var egentligen inte så roliga, men de var de rätta i byn som han skrattade så mycket åt att man var tvungen att hålla fast sin mage. Han hade gått i fyraårig skola i en annan by som låg cirka en timmes promenad därifrån. När han skulle börja femte klass blev han tvungen att gå till Godjevno, vilket innebar en och en halv timmes promenad i vardera riktningen. Juka gick men stannade någonstans halvvägs. När hans far kom till föräldramötena visade det sig att lärarna knappt visste vem Juka var. Det är bättre att du vaktar mina får än att du stjäl folkets körsbär och gurka, sa hans far och lät honom stanna i Papratno. När Juka kom till staden brukade han leta upp mig för att jag skulle hjälpa honom med att springa alla ärenden, men även för att övernatta hos mig, för det var alldeles för långt att åka tillbaka till Papratno samma dag. Och så var det dags för oss att söka jobb. Hos oss fanns det inget, så Juka flyttade utomlands. Exakt vart han flyttade vet jag inte, eller så har jag glömt det. Men jag kommer ihåg att han hämtade mig med sin bil, en riktig bil med utländska registreringsskyltar, för att skjutsa mig till byn. Vi brukade lägga ner dragspelet i bagageluckan och köra till Godjevno. Ja, men hela berättelsen har någon betydelse endast om Juka lyckades köra även till Papratno. Nedanför ett stort berg, Retinja, fanns en makadamväg, men från Retinja till Djukas by fanns det endast skog, bäckar och fält. Djuka körde ändå sin bil genom skogen. Med bilen förstörde vi helt enkelt stenar, grenar och allt som var i vägen. Folket där det fanns hus i närheten kunde inte tro sina ögon att vi körde där igenom. De hälsade på Djuka, de hälsade på den första bilen som någonsin hade kört där. En gång fastnade vi i en av de större bäckarna. Djuka gasade på och försökte backa. Jag köra fram, men ingenting hjälpte. Jag måste till Murat, han har en motorsåg, sa Juka till mig och lämnade mig att vakta hans bil. Murat kom snabbt dit, han sågade några grenar som vi la under bilen för att kunna köra därifrån. Juka gasade, Murat och jag sköt på och lyckades få den loss. I Papratno fanns inga bäckar längre, endast veteåkrar. Fram till sitt hus var Juka tvungen att köra rakt genom veteåkrarna. Jag vågade inte sitta kvar i bilen utan stod bakom och tittade på hur spannmålet delade sig i två delar, medan Jukas bil flöt ovanpå det. Juka tutade också så att tutan och motorljudet skapade en obeskrivlig mystik. Folket började komma ut ur sina hus tillsammans med barnen och jag lade märke till en kvinna som under sin hand kikade på miraklet som närmade sig genom åkrarna. Bredvid henne stod en man med ett gevär i handen och sökte få klarhet i om det var något gott eller ont som var på väg till dem. När Juka till slut stannade bilen framför huset och klev ut ur bilen ropade hans mor och jag hörde henne säga: det är min Juka. Hans far pekade med geväret mot himlen istället och sköt iväg två skott. Därmed började även festen i Papratno. Juka berättade in i minsta detalj om landet långt ifrån dem, om rikedomen i väster och om bilen. För mig talade han om hur mycket pengar han skulle ge mig för att få spela, men även hur han inför andra bybor skulle pryda mig med ännu mer pengar, men som jag var tvungen att lämna tillbaka. Vi får bränna dem och förhoppningsvis kommer alla att öppna sina kassar, sa han och fortsatte. Om Gud vill kommer denna fest även att vara mitt bröllop. Från Papratno fortsatte jag till min morbror och förklarade för Joke att jag skulle återkomma om någon dag för att hjälpa honom med förlovning och bröllop. Och så blev det verkligen. Jag spelade. Joke prydde mig, tjejerna dansade och bland dem även Ziba. Ziba ville inte ens titta genom fönstret innan hon skulle träffa Djoka, men nu log hon mot honom och Djoka blinkade åt henne. Dagen innan Djoka skulle gå och fria var det nära att en olycka hände i hans föräldrars hem. Männen drack till sent på natten. Djokas far, hans bror och Djoka själv. Jag brukade vara uppe till sent, men inte ens plommonspriten kunde hålla mig vaken så länge. Jag sov djupt när de började skrika. Ska du säga att jag är en lodare, hörde jag i min sömn genom skrik och svordomar. Herregud, vad det kunde hända saker, viskade Djokas mor dagen efter. De männen sov. Spriten och brodersblodet talade genom dem. Det var nära att de tog livet av varandra, berättade hon medan vi drack kaffe. Och hon övertalade mig att hjälpa Djoka att fria till Ziba, i hopp om att det skulle lugna ner dem alla. Ziba behövde inte övertalas. Hon var redan övertalad. Hon smög ut ur huset, satte sig i Djokas bil som han ställt in till bäcken och de åkte iväg mot Gudjevno. Vi får genomföra bröllopet hemma så som han ska, sa hans far till honom. Ser du regnmålen där uppe? Om det börjar regna och vattnet stiger kommer inte ens Morat att kunna hjälpa mig ur den där bäcken, svarade Djoka då han startade bilmotorn. Här får du 10 stycken med ost till, sa den mustaschprydde mannen till mig då han närmade sig mitt bord med kebabchichi på tallriken. Varifrån kommer du, kunde jag inte låta bli att fråga. Från Bosnien, varför undrar du? Varifrån i Bosnien? Från östra Bosnien. Varifrån i östra Bosnien? Det kan du inte veta, så det får jag tala om för dig, fortsatte han. Från Papratno, sa jag och kände nu igen hans mustasch som gömde den dåligt gjorda tandprotesen. Jag tänkte väl att jag kände igen dig, sa Djoka och satte sig ner vid mitt bord medan han försökte gissa vem jag var.